70-årsjubileum för Brown v. Board of Education, vilket förbjöd separation av hudfärg i Amerikas utbildningssystem. Hur går det? Högsta domstolens domare Alito flög en Stop the Steal-flagga i sin trädgård. Trumps rättegång maler på. Giuliani har hamnat i trubbel igen. Florida har en lösning på klimatkrisen. Och Kanada bedriver kulturimperialism. Det handlar självklart om hockey. Välkommen till Amerikapodden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd Niklas Lind, en man som växte upp i bildningens skugga och nu har bott i Amerika i över 25 år. Detta är avsnitt 197 inspelat lördagen den 18 maj i nådens år 2024. I ett Phoenix där det börjar bli varmt nu, 38 grader idag, kommer att bli en lång, varm sommar. Men det är ju som förväntat. Och min dotter har tagit universitetsexamen, vilket gjorde oss alla väldigt glada. Mycket energi i byggnaden. Och jag såg en man, det var en massa människor. Och jag såg honom bara bakifrån. Men jag såg baksidan på hans t-shirt, stod det: hellre full av whisky än full av skit. Och det är ju ett val att ha det på en universitetsexamen. Och nästa vecka är det Memorial Day, alltså den officiella amerikanska början på sommaren. Jag pratade om Memorial Days historia i avsnitt 70, om du har lust att gå tillbaka och lyssna på det. Det är alltså, som sagt, början på sommaren och en ledig dag. Så det är mycket reor självklart. Det är ju alltid rea när Amerika får en ledig dag. Och sommaren varar alltså tills Labor Day, den 2 september i år. Så Memorial Day, stor dag för de längre uppe i norr. För många är det första stranddagen. Ledig dag, åka till beachen. Varför inte? Men vi börjar med mjölk. Vi har ju fått fågelinfluensa bland vår boskap i landet. Den har spridit sig, H1N51, och vi har väldigt dålig koll på spridningen. Vet inte riktigt hur mycket det är, men den finns i mjölken, vet vi. Dålig koll bland annat då, det är många odokumenterade som jobbar på rancherna. Och rancher rent allmänt har en kultur av att inte prata med myndigheterna om man inte måste. Så det här viruset finns alltså i mjölken nu. Pasteurisering fixar detta, det gör viruset inert, ofarligt. Men vi har ju självklart en minoritetsrörelse som är en utväxt av antivax-grejerna som vill dricka rå mjölk. Råmjölk är mycket bättre för pasteurisering, bla bla bla. Och de här generna har lyckats övertyga sig själva att du får immunitet mot fågelinfluensan om du dricker smittad råmjölk. Vilket ju inte är hur något funkar, men detta har de övertygat sig själva om. Och 2016 så legaliserade West Virginia försäljning av opasteuriserad mjölk. Och lagstiftarna som drev igenom detta firade detta med att dricka opasteuriserad mjölk och blev självklart sjuka. Och det är ju fantastiskt. Pasteurisering som är en av de här uppfinningarna som har räddat så otroligt många liv. Men nej, inte naturligt. Sen har jag inte heller hört mycket på sistone. Det var ju mycket tag om de här fullständiga galningarna som har fått för sig att man ska dricka vad de kallar för rått vatten. Alltså att du tar vatten ur en ström eller en älv eller en sjö någonstans och dricker den. För det vattnet är bättre för dig i och med att det är naturligt och icke processat. En hel del av dem lyckades bli väldigt, väldigt sjuka. Sen är det också fantastiskt att vi har ett nytt virus på G och uppenbarligen är fullständigt oförberedda på det. Så vi får hoppas att den här inte inte hoppar till människor för mycket. Det finns redan fall tydligen att den har hoppat till människor. Men vi får hoppas att det inte händer för ofta. Annars den stora grejen i veckan har ju varit den här, och det är chockerande. Det är chockerande att Sam Alito, en av våra domare i högsta domstolen, han är antagligen den mest ärkereaktionära av dem. En extremt konservativ katolik. Han flög en amerikansk flagga upp och ner i januari 2021 i sin trädgård. Det här alltså att flyga en amerikansk flagga upp och ner, det är ju skepp i nödläge gör det för att meddela att de behöver hjälp. Men den här flaggan togs ju över av Stop the Steal-rörelsen därför att bla bla bla, vi förlorar landet etc. etc. Allt det här som jag har pratat om en massa. Alltså, och det här är chockerande alltså. Stop the Steal. De som gjorde upplopp den 6 januari. Han är en sympatisör och flög deras flagga. Och han sitter på högsta domstolen och ska bland annat besluta om Trumps befängda idé om att han har total immunitet för allt hela tiden. Men apropå att ha flaggan upp och ner, en sak som man ser ibland när man kör runt på amerikanska vägar är folk som har, när du köper en bil så får du ju oftast, eller får och får, du inget val. De ger dig en liten ram till nummerplåten med namnet på bilhandlaren och sånt. Och det är, ibland så ser man att folk har dem upp och ner på bilarna. Och det är alltså då ett uttryck för att du inte hade en bra upplevelse alls hos den bilhandlaren och vill varna andra. Vad säger Alito om detta chockerande? Jo då, han skyller på sin fru. Ledarskap. Från Heather Cox Richardsons nyhetsbrev. När historien om Alitos missbruk av flaggan blev känd så förklarade sig domaren för Fox News Sunday-värden Shannon Bream. Han sprang alltså raka vägen till Fox News. Det är väldigt opartiskt av honom. Och han anklagade då sin fru Martha Ann Alito för att ha hängt upp flaggan. Och sa att hon hade hängt upp den som svar på en F. Trump-skylt som fanns, citat, inom 15 meter från där barnen väntar på skolbussen den 21 januari, slutcitat. Och han sa då att de här grannarna är mycket politiska och hade haft ord med Alito som hade upprört fru Alito. Sen är det alltså så att 21 januari 2021 så var de lokala skolorna i lockdown. Det fanns inga barn som väntade på någon skolbuss. Och Alito har ju i en massa år slagit åtminstone mig som många av våran extremhöger är, den störtjobbige killen i kvartersföreningen. Så det är ju måttligt förvånande att hans grannar inte tycker om honom. Och sen här, han är en sån här typ som, om han inte har ett anonymt Twitterkonto, eller från X, för detta Twitter. Om man inte har ett före detta Twitterkonto med en romersk byst som profilbild så äter jag min hatt. Alltså, han sitter på livstid i högsta domstolen men känner sig förtryckt och attackerad. Sen den stora grejen också är ju att 2024, vi får reda på detta i 2024. Varför ingen sagt något? Det har gått över 3 år. Hur har detta varit okänt? Ja, och han är inte den enda som är Stop the Steal inblandad. Domare Thomas, fru Ginny, var ju direkt inblandad i 6 januari-planeringen. Och Thomas har mottagit enorma gåvor från hans vänner. Och han vägrar ju också att inte vara med och bestämma om saker som Trumps immunitet. För grejen, det fantastiska i detta är ju att högsta domstolens etikregler är valfria. Det finns ingen mekanism för att tvinga dem att göra någonting. Allt du kan göra är att skicka dem ett skarpt brev. Uttrycka ditt missnöje. Men annars... De kan ju självklart bli impeached. Men det vore en väldig, väldig process. Så Alito och Thomas är alltså båda sympatisörer till ett uppror mot vår nation och sitter på högsta domstolen. Och om de hade varit i en lägre domstol, för att de domarna finns det faktiskt konsekvenser för om de bryter mot de etiska reglerna. För att de har svurit att upprätthålla konstitutionen. Och en statskupp ingår inte i konstitutionen. Men den största etiska regeln är ju: du måste inte visa partiskhet. Och det här är en sån här sak som om du jobbar i DC som någon allmän människa som går runt med lanyard, så vågar du inte sätta ett klistermärke på din bil om någonting, för att du kan kallas för partisk. Men han får göra precis vad han vill. Alito för övrigt, under hans konfirmationsförhör så ställde folk frågor. Och det tyckte Alitos fru var elaka frågor, så hon började gråta och stormade ut ur förhörssalen. Det är så ruttet, så det är helt fantastiskt. Men Rudy Giuliani, han är tillbaks. Han har ju blivit åtalad i fallet om falska elektorer här i Arizona. Och han har undvikit att bli served, alltså att få den här notisen om att han är åtalad. Och det är alltså processen, de kallas för process servers. Det här läggs ju ut på entreprenad. Så att de ger dig det här brevet i handen som säger att japp, nu måste du inställa dig. Så han har undvikit dem i veckor nu. Och nu i helgen, igår tror jag det var, så var han på 80-årsfest, en lite för tidig 80-årsfest. Han fyller i slutet på månaden. 80-årsfest i Palm Beach. I ett hem som ägs av en av Carrie Lakes toppanställda. Bannon, Steve Bannon var självklart där. Och Roger Stone var där. Hela eliten. Och Bannon för övrigt, han har nu förlorat sin överklagan om sitt 4 månaders fängelsestraff. För contempt of Congress när han vägrade komma och vittna. Så att nu verkar det som om det är nära att han får sitta inne i 4 månader. Om man inte lyckas hitta på något annat. Men det verkar inte som om folk tror att det är möjligt. I alla fall så tyckte Bannon självklart med sitt vanliga lugna tonläge att de vill tysta MAGAs röst. Men åter till vår vän Giuliani. Så han, hjälp mig förstå varför en 80-årig advokat skulle göra detta. Han twittrade då en selfie med unga människor på den här festen och sa i princip att de kan inte ta mig. Vilket enligt honom betydde att åtalet måste läggas ner och också att Arizona inte kan räkna röster. Och det borde han ju veta i och med att han har varit åklagare, att nej, om du undviker papprena, undviker process server, så skickar de sheriffen efter dig. Det är inte att de bara säger ja, hoppsan. Så han fick sina papper på den här festen, lyckades de hitta honom. Och Attorney General i Arizona, Chris Mace, svarade på hans tweet, gjorde ett quote tweet, om att den sista åtalade har fått sina papper. Ingen står över lagen, och attade honom. Så vad gjorde han? Jo då, han blockerade henne och raderade tweetet. Detta var ju ett övergrepp. Han tycker att, eller hans polare tycker att, de stormade in som om det var Normandy. Varför slösar de skattebetalarnas pengar när det finns riktiga brott? Stormade in som om det var Normandy. Det var 2 agenter som jag är säker var extremt professionella och hövliga. Men hur kan det genom beslutet på hans 80-årsfest? Varför är han så förföljd? För att det var där vi kunde hitta honom. Rudy för övrigt, han gör ju självklart allt han kan för att undvika betala sina böter för förtal på över 100 miljoner dollar. Och när jag har läst detta lite grann, det här är ju inte riktigt min värld att få papers served. Men oftast så är det ganska enkelt för de här process servers att göra det. För de flesta vet att om du inte tar emot papperna, om du gömmer dig för dem, så eskalerar detta bara till en häktning. Och det är lika bra att bara få det gjort, för att förr eller senare så kommer domstolen. Och apropå domstol, Trumps rättegång fortsätter. Och det är sliskigt. Hela den här världen som Trump och Cohen och andra advokater inblandade bor i är så slämmig. Men vi fick lite ny information. Alltså, han skrev under checkar för Trump-organisationen medan han var president i Vita huset. Alltså att de skickade dem FedEx eller posten eller någonting från New York till Washington så att han personligen kunde skriva under checkarna. För han vill ju självklart ha kontroll över allt. Så att han skrev över affärerna till sönerna och inte var inblandad var en fullständig lögn. Nu har vi fått det bekräftat. Och jag tänker alltid på Jimmy Carter, som tydligen är väldigt nära änden nu. Väldigt, väldigt nära. Men Jimmy Carter, han sålde sin jordnötsfarm i Georgia så att det inte skulle finnas någon skugga över hans presidentskap. Ja, det var en svunnen tid. Och under rättegången, det är fortfarande bara Eric som har dykt upp och stött sin far. Och det har varit väldigt få Trump-supportrar. Vilket Trump och hans anhängare säger beror på att allting är avspärrat och ingen kan komma in. Nej, det är mitt i New York. Det är inte avstängt. Sen så somnar han ju. Ser det ut som, vi vet ju, bara han vet ju om han verkligen sover eller inte. Ser väldigt mycket ut som en gammal man som sover. Och under förhöret av Stormy Daniels så fick vi mycket mer detaljer än vad vi helst ville om deras natt av romantik tillsammans. När han försökte plocka upp henne så sa han bland annat att du påminner mig om min dotter. Han har sagt enormt mycket opassande om sin dotter. Om hur fina hennes bröst var när hon bara var tonåring. Och citat, om hon inte var min dotter skulle jag kanske dejta henne. Och några rövslickare har dykt upp. Det är ju framförallt då vicepresidentkandidaterna. Det är ju nära att han utser någon att bli sin vicepresident. För det blir ju uppenbarligen inte Mike Pence. Och detta är ju ett gig för de skamlösaste. Fullständigt skamlös. Gör vad han säger. Och det är väldigt viktigt för honom att de kryper. Och de här som verkar vara påtänkta, vi vet inte, men de som verkar vara påtänkta, det är de som har dykt upp nu då och suttit där och uttryckt sitt stöd för honom. Ingen av dem, för de flesta som har ställt upp på intervjuer har pressats. Kommer du att acceptera valresultatet? Och ingen av dem har sagt att de kommer att göra det. Standardsvaret är, ja, Trump kommer att vinna. Men vad händer om han inte vinner? Trump kommer att vinna. Så det är bra. Sen förstår jag ju också, menar, Karn är 78 år och hans hälsa ser inte så där jättebra ut. Om du blir hans vicepresident så kommer han att överleva 4 år. Vem vet? Vem vet? Kan bli väldigt bra för någon av de här fullständigt skamlösa blodiglarna. Sen dök också, och som sagt, trots att det är öppet, du kan gå dit. Det är några stycken tydligen från vad jag har sett som uttrycker sitt stöd för Trump. Men det är väldigt, väldigt få. Det är absolut inga massor. Och sen nu i veckan så kom det allmänna representanthus-sluddret. Sådana som Matt Gaetz och Lauren Boebert och Andy Gibbs. Bobert försökte hålla en liten presskonferens och fick då självklart höra Beetlejuice, 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 som tydligen är standard numera efter hennes lilla eskapad under en Beetlejuice-musikal där det fanns barn. När de gjorde detta så lämnade kammaren, var öppen, representanthuset var öppet, de gjorde business. Så att de här järngenierna lämnade demokraterna med majoritet. Nyttjade demokraterna den öppningen? Nej, självklart inte. Men alla verkar vara enormt trötta på dem. Inklusive alltså deras partikamrater. Som kanske är de som har lidit mest av dem. Trump hade också lite tid att hålla möte med oljebolagsledare. Där han gjorde en direkt quid pro quo, vilket alltså är fullständigt olagligt. Han sa till dem, ge min kampanj $1 miljard så jag kan bli vald, så kommer jag att spara er 110 miljarder i skatter. Detta är synnerligen ovanligt, men det kommer självklart inte att bli några som helst konsekvenser för det. Men vi går vidare till Florida. Florida har löst klimatkrisen. Wow. Hur gjorde de det? Jo då, de har tagit bort klimatkrisen ur Floridas lag. Nämns inte. Finns inte. Florida med guvernör DeSantis har också infört förbud för städer att införa värmeskydd för arbetare. Någonting som de har jobbat på ett bra tag. Men nu är det lag i Florida att om en stad skulle säga att arbetare måste ha tillgång till vatten och skugga, så det är olagligt, får de inte göra. Florida för övrigt har redan rekordvärme. Men några som tror på klimatförändring är försäkringsbolagen. Försäkringsbolagen vet ju exakt hur mycket de tar i premier och hur mycket de betalar ut. Och i många stater så har premierna blivit skyhöga. Det finns en länk i avsnittsinformationen, en gåvoartikel från New York Times som bryter ut alltihop i olika stater och hur det går i dem och hur mycket profit försäkringsbolagen får där. Den informationen finns på amerikapodden.com/avsnitt/197. Hårdast drabbade är ju självklart då Florida och Kalifornien. Florida på grund av att de hamnar under vatten och Kalifornien på grund av att de brinner hela tiden. Men även Mellanvästern, där det finns mycket stormar och tornador som blir värre hela tiden. Sen är det så att för att få ett bolån så krävs oftast hemförsäkring. För att hypoteksbolagen vill ju minska sina risker. Och detta driver upp premierna för alla husägare i områdena. Så att det kommer att bli att du helt enkelt inte kan köpa ett hus i vissa områden. Och vad som händer med de som redan äger hus där får vi se. Det är ju slutet på statslegislaturernas säsong. Så nu gäller det att få igenom de sista lagförslagen. Och i Louisiana, och jag vet inte om guvernören har skrivit in detta i lag eller om det bara gick igenom delstatsparlamentet. Men Louisiana vill kräva att de 10 budorden ska postas i alla skolor. Alla klassrum ska ha de 10 budorden. Detta är självklart helt okonstitutionellt. Men det vill de göra ändå. Vi får se, för att detta kommer ju självklart. Men det skulle vara självklart, men med högsta domstolen som den nu är. För att detta kommer antagligen att komma upp till högsta domstolen. Som kanske ändrar precis allt om hur vår konstitution fungerar. Men i Missouri har det varit väldigt mycket skumt på sistone nu. Republikanerna har en supermajoritet. Men de ville förbjuda barnäktenskap. Detta var ett bipartisan lagförslag från en demokrat och en republikan. För att just nu i Missouri så är det lagligt för 16- och 17-åringar att gifta sig. Om de har föräldrarnas godtycke. Så lagförslaget är alltså att förbjuda äktenskap för människor under 18. Det här Lagförslaget kommer främst från senatorn i statens lagstiftande församling Holly Reader, en republikan. Hon har personlig erfarenhet. Hon gifte sig med sin 21-årige pojkvän när hon var 15. Och ett år tidigare så gifte sig hennes 16-åriga syster med sin 39-årige knarklangare. Och detta låter ju ganska självklart att vi ska inte ha barnäktenskap, men nej, nej, nej. Detta stötte på patrull av republikanerna i delstaten. Varför då? Jo, detta är ju ett statligt övergrepp mot föräldrars rättigheter. Och det blev mycket mickel och denna lagförslaget togs inte upp till röstning. Varför inte då? Ja, de skyllde på att de fick slut på tid. Men egentligen så är det så att inte de republikaner som är emot förslaget skulle behöva rösta. För att även i Missouri är de flesta emot barnäktenskap. Så det skulle inte se bra ut för deras omval att rösta emot detta. En av de här som är för barnäktenskap har sagt i ett citat att 15-åringar är ripe. Alltså mogna. Fast ripe som en frukt. Inte mogen som en människa. 15-åringar är ripe. Ja, du är skön. Och lite notis. Han som överföll Nancy Pelosis make i huset i San Francisco med en hammare har nu dömts till 30 års fängelse. Personligen så vet jag inte hur han inte fanns sinnessjuk. Detta var ju det här vidriga överfallet. Det finns ju på video alltihop. Fruktansvärt att se på. Som Tucker Carlson försökte spinna som ett homosexuellt bråk i San Francisco. Vet du. Så han fick 30 år och de som förgiftade hans hjärna blir miljonärer. Men huvudämnet för idag. Brown v. Board of Education, som det alltså är 70-årsjubileum för, beslutades den 17 maj 1954 och upphävde ett fall som hette Plessy v. Ferguson, som bestämdes i 18 maj 1896. Plessy v. Ferguson gav oss separate but equal. Alltså att det är okej att skilja svarta och vita. Men faciliteterna ska vara likvärdiga. Detta enligt 14:e tillägget, som är ett av de som tillkom efter inbördeskriget. Och i den relevanta delen av 14:e tillägget till konstitutionen: ingen stat ska stifta eller genomdriva någon lag som ska förkorta privilegier eller immuniteter för medborgare i Förenta staterna. Inte heller ska någon stat beröva någon person liv, frihet eller egendom utan vederbörlig rättsprocess. Inte heller förneka någon person inom dess jurisdiktion lika skydd av lagarna. Så Plessy-fallet handlade egentligen om skilda tågvagnar för svarta och vita. Vilket de alltså då beslutade var helt okej. Så länge alla vagnarna är likvärdiga. Och beslutet 1896, högsta domstolen begick imponerande lingvistiska krumelurer och akrobati för att försöka förklara varför den här segregeringen inte var rasistisk trots att den baserades på hudfärg. Och deras argument baserades mest på: det är bara så ni känner att det är orättvist. Upphävdes alltså av Brown v. Board of Education, som beslutade att Plessy förnekade svarta studenter lika skydd under lagen. Och det här baserades på fall från Kansas, South Carolina, Virginia och Delaware. Ganska vanligt när fall kommer upp till domstolen att de buntar ihop olika fall som är ungefär likadana. Men grunden var alltså att svarta studenter vägrades inträde till skolor endast baserat på hudfärg. Och Brown v. Board of Education är ett mycket populärt beslut bland de flesta amerikaner. Inte alla, självklart. Och det här beslutet gällde offentliga skolor. Så framförallt i södern så öppnades vad som kallas för segregation academies. Det var alltså privata skolor. Och i och med att de var privata så kunde de diskriminera baserat på hudfärg. Hurra! Det här kryphålet stängdes 1976. Men segregation academies finns fortfarande. Ett sätt att känna igen en av de skolornas lag och maskot är ofta The Rebels. Mm. Så nu går fattiga vita barn i samma skola som svarta. Men rikare vita barn går på privatskolor med mycket färre svarta. Sedan 1976 så måste skolorna acceptera svarta studenter. Men de kan ju göra det svårt, kan de göra. Brown ledde också till busing. Vilket var en sån där bra idé som hade mycket problem i verkligheten. Idén är alltså att för att hindra skolorna från att vara, för att Amerika är segregerat i vart vi bor. Vita områden, svarta områden, latinoområden och lite mix också. Men i princip så är det ett ganska segregerat hur vi bor. Så idén är alltså att om du bor i ett vitt område så får du åka buss till en skola i ett svart område och vice versa. Det kunde vara ganska långa bussresor. Städer som Los Angeles, som ju aldrig tar slut, så kan det bli en del timmar på bussen för barnen. Och detta ledde ju självklart till spänningar. Skolor är ju redan, framförallt gymnasier, är ju redan hormonstinna krutdurkar. Och det är studenterna tävlar ju mot varandra. Så att när du introducerar nya studenter så blir det ändå mera tävling. Det är någonting som de väpnade styrkorna har lyckats. Amerikas väpnade styrkor har gjort ett väldigt bra jobb med att blanda hudfärgerna. Så soldaterna jobbar tillsammans i grupp istället för att tävla mot varandra. Sen att de väpnade styrkorna har nolltolerans för rasism hjälper ju självklart också. Det finns där också, självklart. Finns överallt där det finns människor, men mycket mindre. Men saker tog verkligen hus i helvete i Boston 1974. Från WBUR, självklart länkat. Tidigare, under sommaren 1974, slog domaren i den federala distriktsdomstolen W. Arthur Garrity fast att skolkommittén i Boston medvetet hade segregerat stadens skolor och skapat ett system för svarta och ett annat för vita. Separat, ojämlikt och grundlagsstridigt. Och det blev upplopp mot bussningen i Boston. Southie var nollpunkten för ilskan mot bussarna. Hundratals vita demonstranter, barn och deras föräldrar kastade sten på en karavan med 20 skolbussar som transporterade elever från nästan helsvarta Roxbury till helvita South Boston, alltså Southie. Polisen bar upploppsutrustning. Citat, jag minns att jag åkte med bussarna för att skydda barnen som skulle till South Boston High School, berättade Gene McGuire som var säkerhetsansvarig för bussarna nyligen. Citat, och tegelstenarna genom fönstret, skyltar som hängde utanför byggnaderna, N-word go home, fast de hade skrivit ut självklart då hela ordet, bilder på apor, massa skrikande, sportloskor. Folk kände att det var okej att attackera barn. Jag skulle säga också att Southie, South Boston, är vitt, irländsk, katolsk arbetarklass. Och det är vanligt i filmer, om det ska vara diskbänksrealism, så är det ganska vanligt att filmerna händer i Southie, där är det hårt. Till exempel Good Will Hunting. Där Robin, om jag inte helt missminner mig, Robin Williams psykologkaraktär Han blir stressad av Matt Damons karaktär och rycker tag i honom och säger I'm from Southie, I'll end you. Det är en intressant stad, Boston. Jag har aldrig varit där själv, men du har ju Harvard och MIT och brutal arbetarklassmisär på samma ställe. Vidare från WBUR. Ett av barnen som bussades hette Regina Williams. Citat, jag hade ingen aning om vad jag kunde förvänta mig med den här bussningen, sa Williams. Jag visste ingenting om South Boston. Jag visste ingenting om, du vet, de gillade inte oss. Jag visste inte vad som väntade oss. Men när vi kom dit var det som en krigszon. Jag kom hem och sa till min mamma, och detta kommer jag aldrig att glömma. Jag sa, mamma, jag går inte tillbaka till den skolan om jag inte har en pistol. Jag var 14 år gammal. Hon gick inte tillbaka till den skolan. Så många studenter stannade alltså hemma. Framförallt vita studenter som helt enkelt bojkottade. Och en grupp vita i South Boston misshandlade brutalt en haitisk invånare i Roxbury som hade kört in i deras kvarter. Och en månad senare knivhögg några svarta studenter en vit student på South Boston High. Efter det så stängdes skolan i en månad. Nationalgardet sattes i beredskap men kallades inte in. Istället fick State Police vakta skolorna. Och många av studenterna tappade självklart en massa utbildning. Från American Experience. Svartas reaktion på bussningsplanen var ambivalent. Därför att rent praktiskt vad som nu hände var att deras barn helt enkelt skulle skickas från ett låginkomstområde som var mest svart till ett låginkomstområde som var mest vitt. Men med samma bristfälliga skolor. Så nu är det integrerat, men inte bättre. De fick inte genom målet om en bättre utbildning. Och alltså, motståndet bland vissa vita bostonbor var snabbt och aggressivt. Till en viss del så hade de en bra poäng, som journalisten Farah Stockman har sagt. Citat, vissa människor ville verkligen inte sätta sina barn på en buss till en annan stadsdel. De var livrädda, de ägde ingen bil. Och något hände skulle de ha svårt att ta sig dit. Andra, fortsätter hon, var uppriktigt sagt mycket rasistiska och ville inte att deras barn skulle gå i skolan med någon från en annan etnisk grupp. Månader av protester mot skolskjutsarna kulminerade i ett möte med 10 000 personer i Bostons Government Center strax före första skoldagen. Där en ilsken folkmassa som försökte överfalla Massachusetts senator Ted Kennedy krossade en glasruta när Kennedy fördes bort från City Hall Plaza för sitt eget beskydd. Ja, det är hårda tider i Boston. Över till Kanada. Kanadensare älskar hockey. Oj vad de älskar hockey. Jag vet inte om jag har pratat om detta i podden tidigare, men jag har varit lite besatt av en kanadensisk show som heter Letterkenny. Handlar om en liten småstad i Kanada. Och är, känns det för mig i varje fall, kulturellt väldigt likt en svensk småstad. Förutom ändå mer hockey. Det finns också en spin-off som heter Shorzy. Som börjar, säsong 3 släpps nästa vecka. Jag är väldigt upphetsad över detta. Shorzy handlar bara om hockey. Och Letterkenny, ska jag säga, är en sån här show som är otroligt smart och otroligt dum på samma gång. Mycket verbal gymnastik och många människor. Det finns ingen nakenhet eller direkta sexscener, men det finns väldigt mycket sexprat. Det pratas väldigt mycket om sex. I alla fall, jag tycker den är väldigt rolig och den har gett mig lite mera insikt om Kanada. En annan väldigt bra show om du letar efter någonting att titta på. Jag vet inte om den här har gått i tv i Sverige överhuvudtaget. Ett kanadensiskt program som heter Schitt's Creek. Och Schitt's Creek är mycket trevligare. Det är en sån här mys-tv. Väldigt, väldigt bra så här efter pandemin att softa med. Men just Letterkenny tycker jag är roligt för att de låter väldigt kanadensiska. För de har ju, Kanada är ju gigantiskt. När du tittar på det på en jordglob. Så att du inte får de här merkaturförvrängningarna. Det är gigantiskt. Inte så värst många människor, men det är gigantiskt. Och de har ju olika dialekter där också. Men det finns ju en typisk kanadensisk dialekt. När jag tittar på Schitt's Creek så tyckte jag att de lät mycket mindre kanadensiska. Jag vet inte om det kan vara att skådisarna har bott i LA rätt länge eller vad det kan vara. Men... Och en av dialekterna de har är från Newfoundland. Newfies, som det kallas. Är i princip obegripliga. Väldigt svåra att förstå. Det finns en väldigt rolig scen i Letterkenny. Där de försöker chirpa Newfoundland-spelare. Alltså chirpa trash talk. Men det går inte, för de förstår inte vad Newfoundland-människorna säger. Och då, jag försökte hitta vad det heter på svenska, chirping. Och det enda internet kunde ge mig var helt enkelt det engelska uttrycket trash talk. Vilket det ju är, men jag är lite förvånad. Man tycker ju hedern och hjältarnas språk borde ha något eget ord för trash talk, tycker man. Men kanske inte det. I alla fall, i både Letterkenny och Shorsey så spelas det senior hockey. Eller som de kallar det, senior whale shit hockey. Vilket är så halvprofessionellt. Men mer våldsamt överfall än sport ganska ofta, verkar det som. Och även en del amerikaner älskar hockey. Framförallt självklart då amerikaner i norr. Och det har noterats att de använder ett kanadensiskt, ett nästan kanadensiskt uttal på hockeytermer. Annars är ju standarden med kanadensiskt uttal. Det är nog ändå att lägga till ej i slutet på en mening. You want a beer? Ej. Och about är about. Vidöppna vokaler. Vidöppna. Ganska mycket som en Minnesota-dialekt, tycker jag. Men jag är inte språkexpert. Men just de här, det är fullt öppet spjäll på vokalerna. De får bry ut sig precis hur mycket de vill. Däremot, en som är språkvetare heter Andrew Bray. Så han har studerat det fenomenet med att amerikanska hockeyspelare låter kanadensiska när de pratar, men bara när de pratar om hockey. Så ord som har att göra med hockey, som hockey, självt. Och barn är ju isrink. Och biscuit är puck. När de uttalar sådana ord så låter de som de fejkar kanadensiska lite grann. Men vad han kom fram till, vår gode vän Bray, är att de försöker inte låta kanadensiska. De försöker låta som hockeyspelare. Alltså detta kallas för en linguistic persona. Så jag är hockeyspelare så jag vill låta som andra hockeyspelare. Många hockeyspelare är kanadensare så jag vill låta som dem. Det är en länkad artikel i Ars Technica om du är intresserad som går djupt in på de språktekniska detaljerna. Med monofotoginska versus diftonginska vokaler. Hockey. Så att alltså, nu bedriver de kulturimperialism där uppifrån. Vi håller ögonen på er, kanadensare. Akta er. Tack så himla mycket för att du lyssnar. Tack speciellt till de få och tappra på Patreon. Patreon.com/Amerikapodden. Mindre än en kopp Pressbyrå-kaffe i månaden för att stödja mig i mitt värv. Det är vansinnigt uppskattat. Och podden finns också på Facebook. Amerikapodden.com/Facebook. Och det bästa sättet, om du vill kontakta mig, jag vill väldigt gärna höra från lyssnare. Synpunkter, åsikter, hejarop. hej@amerikapodden.com. Gammal, hederlig e-post. Krama varandra i trafiken. Namaste.